Hej och välkomna till Vindkraftspodden, en podcast med mig, Olle Hedberg, och med dig,
Erik Rönnold.
Hur läget, Erik?
Ja, men det är bra, tycker jag. Det har varit en intensiv period här jobbmässigt med en stor leverans igår, och gått jättebra. Och nu börjar man också börja blicka framåt mot sommaren. Det är ju faktiskt inte så långt bort, och försöka spika alla semesterplaner och även långhelgerna innan dess och hur man ska göra där och så. Så att det känns ju jätteroligt att man äntligen börjar se ljuset i tunneln framåt sommaren. Hur är du själv då?
Nej, men jag håller med här om vår och sommar. Jag går ju och tittar på knopparna här i vår trädgård varje dag och ser hur de växer för att snart spricka. Det är ju underbart, tycker jag. Jag älskar våren. Men ja, det hela där sköt med leveransen också. Det har varit en ordentlig ansträngning, och vi hade ju jättetrevligt igår när vi var i Malmö hos en av våra kunder med ett jättetrevligt gäng. Så himla roligt och tacksamt att få göra det vi gör, tycker jag. Men vi har ju en spännande gäst här idag, Anders Enetjärn. Tycker det här blev ett jättespännande avsnitt. Men innan det så kör vi marknadskollen.
Som vanligt har det hänt mycket i vår bransch de senaste 2 veckorna. Och vi har valt 3 nyheter som vi tycker är särskilt intressanta att presentera. Den första gäller att Energimyndigheterna har fått i uppdrag att utreda områden särskilt lämpliga för fossilfri energiproduktion och tillhörande energidistribution. Detta gäller både inom Sveriges territorium och inom den till havs ekonomiska zonen. I uppdraget ingår även en översyn av riksintressen för fossilfri energiproduktion och energidistribution. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 25 oktober 2025. Ny statistik från Vestander på uppdrag av Svensk Vindenergi visar att under åren 2020-2023 har 66% av de aktuella vindkraftprojekten och 72% av vindkraftverken stoppats av kommunerna. Högst andel avslagna projekt finns i södra Sverige med 72% av projekten och 86% av vindkraftverken. Eftersom underlaget inte är fullständigt för projekt i tidig fas är bortfallet sannolikt högre än så. Ett projekt som har erhållit kommunal tillstyrkan är Galmsjömyran i Sandvikens kommun, som drivs av Njord och Oxtvo. Projektet består av 17 vindkraftverk med en totalhöjd på 280 meter och beräknas fullt utbyggt kunna producera 360 gigawattimmar på årsbasis.
Stort tack för det, Erik, och stort grattis till Oxtvo och Carl Hylander, nya regionchefen för Oxtvo där. Vi har ju haft förmånen att få jobba tillsammans med de här frågorna med Carl, och måste säga att han har gjort ett utomordentligt bra arbete. Så grattis Oxtvo och Njord. Men nu kör vi igång den här spännande intervjun med Anders.
Hej Anders, välkommen till Vindkraftpodden.
Hej Erik.
Hur är läget?
Det är bra, är det?
Ja, kul att se dig här i Stockholm. Vi är båda rest hit för Vindkraftpodden. Jätteroligt att du tar dig tid för att vara med här.
Ja, jag ville jättegärna träffa er, och jag har ju lyssnat på podden och är nyfiken på det ni gör. Mm. Lite impad.
Mm. Ja, kul.
Vi vill ju gärna ge lyssnarna en möjlighet att lära känna de vi har med här i podden lite mera. Och du får gärna berätta lite mer om dig själv. Var är du uppväxt? Vilka val har du gjort i livet som gjort att du hamnat här i podden med oss?
Just det. Ja, men jag är ju jätteglad att jag får vara med här, att ni har hittat mig. Jag har ju lyssnat på en del av intervjuerna och imponerad av vilka ni plockar upp. Och jättefin bild som ni ger av Vindkraft Sverige. Och roligt att ni vill se mig som en liten pusselbit i det, tänker jag. Men vem är jag? Jag är uppvuxen i en bruksmiljö i södra Närke, i land, liksom på gränshörnet mellan Sörmland, Östergötland och Närke. Och hade mina första 20 år där, kan man säga, i en liten ort. Väldigt fin service och sådär på den tiden. Idag är det en byhåla som inte har kvar någon service. Men jag är uppvuxen i en familj som var väldigt ideellt engagerad. Vi var med i 2 frikyrkor, 2 idrottsföreningar, 2 naturföreningar. Så det var mycket, mycket liksom föreningsliv för mig. Och min pappa var skogvaktare på det här bruket. Min mamma var barnmorska. Hon lever, han är död. Men de har präglat mig väldigt mycket. Liksom arbetsamheten, tycker om arbete och prestationer i skidspår och sådär. Så jag blev ju skidåkare. Jag åker väldigt mycket skidor. Jag rör mig varje dag. Jag svettas faktiskt varje dag. Ja, okay. I morse när jag kom i tåget så tog jag på mig. Det brukar jag göra. När jag är en dag i Stockholm så börjar jag med att i kupén då, klä om till löpkläder.
Mm-hmm.
För jag måste hinna svettas idag liksom, under den här dagen. Så jag har sprungit en sväng på morgonen och duschat på Centralen. Det är liksom min rutin när jag åker till Stockholm. Så har jag finkläderna med mig i en väska då. Eller stoppar in dem i en... Ja. Men i alla fall... Jag hade ju de här värderingarna med mig för mina föräldrar. Och det som tog över handen sen av de här olika inriktningarna, det var ju naturen. Och både liksom dess betydelse för människan och vårat beroende av naturen. Så det har ju liksom följt mig i arbetslivet. Och det är därför jag också drog igång det här bolaget. Jag läste till jägmästare i Umeå. Men det var också så att när jag gjorde det så... Så började jag överväga om jag hade valt det här själv. Eller har jag liksom präglats av min barndom, min pappa och sådär, skogvaktaren. Så jag hoppade av utbildningen ett helt år. Och tänkte att jag ska nog bli lärare istället. För jag hade jobbat så mycket med barn. I scouterna och skidåkningen och orienteringen. Så jag tog ledigt ett år. Och så reste jag ett helt år ensam. Med jättelite pengar. Lyftade i Australien, Nya Zeeland, USA.
Mm.
Extremt torftigt liksom.
Vilket år var det?
Ja, det var 1985-86.
Okay.
Så jag, då kan man ju räkna ut att jag är typ lite
det var
mer...
inte jättevanligt.
Nej, det var inte det.
Idag
Nej.
Är det ju vanligare, men då var det kanske inte...
Nej, precis. Och då fanns det ju inga digitala, liksom. Man hade ju ingen kontakt. Jag skickade brev hem och fick brev till posterestante.
Ja.
Men det var ett otroligt viktigt år för mig. Därför att dels så lärde jag ju mig om mig själv, vad jag själv vill. Jag var väldigt trevande och försiktig i början och kände mig obekväm med att prata engelska och träffa andra människor. Jag hade ju ingen kompis med mig. Jag var ensam. Jag jobbade på en fårfarm i Australien några månader, tjänade lite pengar. Men jag drogs till markanvändningskonflikter. Jag älskade liksom att förstå hur går det till med vattenkraftutbyggnaden på Tasmanien, vilka är engagerade där, hur ser intressena ut. Jag tittade på skogsbruk och jag drogs till de här frågorna och insåg liksom att jag ska bli jägmästare och ägna mig åt naturfrågor. Så jag kom hem och fortsatte den utbildningen.
Mm.
Och sen trodde jag att jag skulle rädda världen genom att jobba i offentlig förvaltning. För jag blev engagerad i Naturskyddsföreningen, i skogsgruppen och var lite halvt så här icke-parlamentariska metoder och aktivistisk sådär. Och tänkte att jag ska nog in på länsstyrelsen och jobba med naturskyddet. Jag kom ju dit också. Men fann mig själv med att skicka bruna kuvert till markägare och retade upp dem. Och jag gjorde ingen egentligen nytta, tyckte jag. Inte i förhållande till mina värderingar. Och jag jobbade sen också på Umeå kommun som planerare med en kommun som växer med alla de frågor som följer med det, med externa köpcentra och nya vägpaket och nya Botniabanan. Och jag lärde mig jättemycket om samhällsplanering och jag lärde mig framförallt att jag lärde mig av att dra svåra ärenden i kommunstyrelsen och bli liksom kritiserad av politikerna. Jag lärde mig att kommunicera, kan man säga, där. Och jag stärkte mina värderingar samtidigt som jag kände att jag gör inte den här nyttan som jag vill kring biodiversitet. Och då gav jag upp den här offentliga banan och startade eget. Och det är 23 år sedan. Och då gjorde jag väl, jag tog ett väldigt modigt beslut för jag hade nästan inga uppdrag. Men jag sa upp mig från en fast tjänst, en väldigt fin tjänst. Och hade ett uppdrag som skulle räcka 3 månader för Länsstyrelsen i Västerbotten. Det var på totalt 75 000 kronor. Och det skulle jag leva på. Men jag var väldigt duktig på att sälja. Så att jag fick in mycket uppdrag. Och redan efter ett par år kunde jag anställa min första kollega.
Vilken typ av uppdrag var det du hade då?
I början var det första uppdraget, det handlade om ett naturskydd. Att definiera ett avgränsat naturskydd. och föreslå en skötselplan för det. Så det var, från början var det mycket offentliga uppdrag som vi levde på.
Men så då körde du igång Enkärn Natur hette det,
ja.
Då ja.
Ja.
Och så var det du, och sen sa du efter ett år anställde du någon.
Anställde jag en kollega, ja, som heter Gunnar.
Och idag är ni...
Idag är vi 90 personer 90. I EcoGain. Ja.
Hur hamnade ni där?
Ja, men dels så... Nej, men jag måste säga att jag började i en skrubb hemma i våran tvåa, i en lägenhet i en by utanför Umeå, i Hirsö. Men idag har vi ju kontor i Umeå, Östersund, här i Stockholm. Här i Stockholm är vi 20 personer. Vi har ganska många medarbetare i Malmö och några i Göteborg och så på några andra ställen i Sverige. Men hur hamnade vi där? Ja, men dels jag var inne på att jag är ganska duktig på att förstå kundernas svordomar, att lyssna på dem och paketera mitt erbjudande i förhållande till det. Och också liksom få in de här frågorna om biodiversitet, kan man säga. Men sen är vi är också duktiga på att göra träffsäkra utredningar, så tillvida att det vi gör, ja, men något, till exempel att vindkraftbranschen, det är inte generiska utredningar eller utredningar, det är liksom inte frågor. I våra utredningar så står inte bara hur i allmänhet Kungsörnen kommer påverkas eller hur i allmänhet bullret sprider sig från en vindkraftpark, utan det är hur kommer det bli på den här sajten. Det har nog varit ett av våra framgångsfaktorer, att vi har varit väldigt träffsäkra om sajten.
Och skulle du säga att det är en viktig del för att i att ni har lyckats bli just den här en premiumkonsultbyrå, att ni är ju kända, får man ju säga, för att leverera väldigt hög kvalitet i relation till andra. Är det ett framgångsrecept eller har det varit några andra delar också?
Det var dina ord, Erik. Det var jättefint att höra. Men vi vill ju vara en konsult som förknippas med precis det du säger. Och det har varit viktigt för oss att myndigheterna ska se våra utredningar som en hög standard. Så jag har ju varit jätteglad när jag ibland fått höra från länsstyrelser att de tittar på våra utredningar som typ best practice. Vad var din fråga, Erik?
Ja, men, vad framgångsreceptet var för att komma dit hen?
Ja, men det kanske, dels är det för att jag själv har jobbat på myndighet. Mm. Och sen har vi har ju rekryterat väldigt många människor som har varit väldigt duktiga handläggare på myndigheterna. Så att det är viktigt för oss att göra utredningar som minskar kundens risk, kan man säga. Mm. Det är liksom bärande för oss. Mm.
Vilken typ av uppdrag tar ni typiskt, om vi säger de som inte känner till det så bra som lyssnar här? Och vilka skulle du säga att ni säger nej till? Finns det några sådana typ av
bra
uppdrag?
Bra fråga, den senare där. Men, ja, men man kan säga att vi är ju i den här omställningen av Sverige. Så vi jobbar otroligt mycket åt vindkraftbranschen. Som ett exempel, så en kollega till mig räknade ut att av de vindkraftverk som har uppförts de senaste 5 åren i Sverige, alltså de som faktiskt har kommit investeringsbeslut och man har byggt dem, så har vi varit inblandad i 65% av fallen.
Oj.
Ja, på något sätt liksom. Ja. Men många gånger, dels så gör vi ju håller i hela tillståndsprocessen tillsammans med kunden, så vi gör MKB:n och håller i samrådet. Ibland mer självständigt, men oftast väldigt nära liksom, samarbeten med kunden. Sen tar vi fram en stor andel av underlagsutredningarna. Och det handlar ju om inventeringar av olika arter, naturvärdesinventeringar. Vi är med och kan vara med och designa liksom själva infrastrukturen kring en vindkraftpark. Så vi har... Och jag ska säga att när jag började som ensamföretagare, då såg jag ju en begynnande marknad i vindkraft. Och då trodde jag och mina kollegor att ja, men de svåra frågorna kommer vara buller och ljus. Vi kommer bara vara en liten underkonsult längst ut på någon konsultgren där någon annan större konsult håller i hela paketet. Men ganska snart när vi kom in i de första vindkraftprojekten så insåg vi att det är de frågorna som vi behärskar, våtmarkerna, renhäringen, fåglarna, de är ju de väsentliga, eftersom den här verksamheten, vindkraften, tar naturmark i anspråk. Och det är där vi vill vara starka. Och det gjorde ju att vi tog hela, ja, vi erbjöd hela paketet med att själva hålla i själva tillståndsprocessen. Ofta i nära samarbete med då ett juridiskt ombud förstås. Men sen frågar du om det finns case där vi tackar nej till uppdrag. Och det kanske inte är liksom riktigt så, utan vi ställer ju frågor till kunderna om deras risker. Hur har ni hanterat era risker? Hur ser ni på dem i det här fallet då? Och ofta leder ju det till att kunden kanske börjar inse saker som den inte hade gjort förut. Och då blir ju det ett närmare samarbete och kanske ett större uppdrag som ännu mer fokuserar på de verkliga förhållandena på den platsen. Men det händer att vi tackar nej. Och det, jag har gjort det bara tillsammans med några kollegor i ett stort fall bara för några veckor sedan. Och då handlar det om att ett svårt case med liksom stora utmaningar, det tidplanen är för kort. Det kommer inte gå att landa bra utredningar på den korta tiden som gavs där. Och då fanns det ju i andra änden hos den kunden en styrelse och aktieägare som drev på för en väldigt förkortad tidplan. Och då säger vi, nej men de här riskerna är för stora, vi vill inte förknippas med det. Vi kommer inte gå in i det här, men vi har liksom ändå levererat ett råd som den här kunden var väldigt tacksam för då.
Och en lite liksom fortsättning på det, det är också, hur ser ni på er roll i processen? Det är svårt att vara krass med bedömningen när uppdragsgivarna ofta kanske har andra intressen och ja, önskar kanske ett annat resultat än det ni har kommit fram till. Hur ser du på den potentiella intressekonflikten?
Jag tycker det är intressant att jag får den frågan här. För jag hör det ofta när vi pratar med andra som är utifrån, men är inte ni köpta? Påverkar de inte er? Och jag skulle säga när vi jobbade med små kunder från början, väldigt juniora kunder, ja, men då kunde man liksom vara i det där gränssnittet ibland, men aldrig idag. Och det har att göra med att vi jobbar med stora företag, och stora företag, de har ofta resursen att förstå sin omvärld, och de förstår till exempel att frågor om biodiversitet och hållbarhetsprestanda är affärsrisker för dem. Och då använder de oss som bollplank i hur de ska liksom förbättra sina projekt. Så att för oss handlar det om att slippa den, att komma undan från den typen av... Alltså jag känner inte igen den bilden, Erik, ska jag säga. Och det har att göra med att vi jobbar nära kunderna och har en ärlig dialog med dem.
Det måste ju också vara en fördel att ni är ganska stora och att liksom hela rörelsen faller inte med att vara tuff mot kunden. Nej, om man är mindre absolut. Aktör och du har någon som pressar en, men ja. det här, då måste man vara i en svårare situation än där ni är med,
ja.
Ni har många kunder.
Så är det, och det är också så att vi har ju utvecklats som företagare och successivt skruvat på vår affärsmodell. Och ett viktigt steg har ju varit att vi har preciserat vilka som är våra idealkunder. Det finns en tydlig beskrivning av det i våran låda. Och då vet vi att de kunderna är öppna för att förstå den här komplexa omvärlden.
Mm. Men och jag tänker då, successivt, vad har din roll varit och vad är din roll idag i det här ändå mellanstora bolaget?
Nej, men min roll, den har hela tiden varit att peka ut den långsiktiga riktningen för bolaget och att vi ska vara en konsult som levererar lösningar för biodiversitet i synnerhet och klimatomställning i allmänhet. Eller man kanske skulle vända på det där, jag kommer inte ihåg vad vi har skrivit. Men det handlar om båda de frågorna och paketera dem. Så min roll är ju att peka på det här. Och jag har till exempel, jag och min fru är huvudägare i bolaget och vi har satt en väldigt tydlig ägaragenda för Ecogain. Den styr ju vad styrelsen i bolaget siktar på. Jag har varit vd. Det tog några år innan jag insåg att ett bolag behöver en vd. Jag hade ju ingen som helst erfarenhet av management. Noll. Jag har aldrig varit chef förut. Men jag blev det eftersom jag insåg att det var jag som hade ändå förmågan, någon potential att vara ledare. Och jag var vd under de första, vad blev det, 19 åren tror jag i bolaget. Och jag tog ganska tidigt hjälp av en extern styrelse. För jag har varit bra på att förstå mina egna begränsningar. Så jag har varit duktig på att ta hjälp av de som är smartare än jag. Det har inte varit något problem för mig att det finns människor som är smartare. Det har varit bra för mig. Så det gjorde att jag tog hjälp av en extern styrelse redan efter 7-8 år. Och det har varit otroligt bra för bolagets utveckling. Vi var tidiga där för att vara så pass litet bolag. Och vi har, ja men då har jag, det är jag som är liksom sätter den styrelsen kan man säga. Och vi är inne på någon slags typ kanske tredje generationens styrelse. Jag har bytt ut dem. Det var en otroligt bra extern styrelse. Och det var också min ambition för kanske 5 år sedan att jag vill inte fortsätta som vd. Jag levererar inte till styrelsen på det sätt som de förväntar sig. Jag drivs kanske av andra saker än bara liksom, sista raden. Jag vill göra impact i samhället. Och det är viktigt att göra bra resultat. Och vi behövde ett annat ledarskap. Och då satte styrelsen upp en 5-punktslista för mig. Det här måste vi göra först, Anders. Innan vi kan liksom lägga ut annonsen om den första externa vdn i EcoGain eller i Energi Natur, så måste vi göra 5 saker. En av dem på den listan då 2018, det var att skilja bolagets varumärke från mitt. Det vill säga byta namn på bolaget. För att bolaget står som mer självt. Och det gjorde vi då så att vi kom ut som EcoGain i början på 2019. En annan sak var att göra ganska rejäla ägarförändringar och stärka mig och min fru som huvudägare i bolaget. En tredje grej, det var att stärka affärerna. Och det var då vi gjorde om affärsmodellen och sa att nu går vi bara på relationsförsäljning. Vi lämnar offentlig upphandling. Vi går bara på de stora kunderna i näringslivet. Så, och sen fanns några saker till på listan. Och när vi hade gjort det, då kunde vi gå ut och annonsera om en extern vd. Och det var ju fantastiskt att vara med på den resan.
Just det. Men du är ändå involverad i företaget mot kund idag, om jag har förstått
det
rätt.
Ja, det är jag. Jo, nej men, nu har vi en vd som heter Katarina Walter, som är smartare än jag, mycket yngre än jag. Hon finns här i Stockholm. Det var också liksom medvetet för oss. Och jag finns ju till hands för henne. Hon får ju bestämma hur hon vill använda mig. Och från början så var jag med i ledningsgruppen. Men ganska snart så hade vi ett samtal om att jag kanske inte ska med det längre. Det var Katarina som... hon vet att jag gärna gör det annat då. Så nu är det mycket prio för mig på kundrelationer, affärsutveckling, nya typer av affärer, lyssna på kunders svordomar, och förflytta liksom positionerna kan man säga i hur man tar fram utredningar. För vi vill ju vara, vi vill ligga framkant. Och i de delarna är jag högsta grad inblandad. Men jag är inte operativt inblandad i liksom besluten om hur ska organisationen se ut, vilka ska anställas och vilka kontor ska vi ha. Inget sånt. Då lägger liksom, det är jag inte alls inne i.
Och vad är nästa steg för EcoGain de kommande åren? Kan du säga någonting om det, eller är det hemligt? Planerar ni att gå utomlands till exempel, eller har ni några andra större planer?
Lite hemligt är det. Vi har en plan, kan jag säga. Men vi växer nu med rullande 12 månader 35%. Så vi kommer ju passera 100 miljoner i omsättning nu inom kort. Vi växer väldigt fort. Och det är klart det kan också, jag säger det också som svar på vart ska vi någonstans. Ja, men vi kommer fortsätta växa, vi kommer fortsätta göra större avtryck. Vi kommer fortsätta ha ett väldigt starkt fokus på biologisk mångfald och markanvändning i alla de branscher som tar mycket plats i naturen.
Spännande, alltså jättespännande att lyssna här på dels din historia och bolaget och allting. Man vill ju höra mer. Du berättar väldigt engagerande tycker jag.
Roligt.
Ja, jättekul. Men vi har ju lite mer att handla av.
Ja.
Och vi kan väl gå in på vindkraft och lite kopplat till tillstånd. Och för att börja med en större övergripande fråga. Om vi ser landbaserad vindkraft. Vi har många motstående intressen, djurliv, det är rennäringen och det är naturvärden. Går det att kombinera vindkraft och alla de här intressena på ett bra sätt?
Definitivt, Anders? Definitivt gör det. tycker vi visar det i den utbyggnad som sker nu och i de utredningar som vi ofta är inblandade i. De går att kombinera. Det är klart att det finns sajter som är mindre bra, man bör undvika. Men vindkraften, min inställning är att vindkraften är liksom ett av de absolut bästa sätten att, eller det bästa sättet att generera energi, el, utan att bygga en skuld, en miljöskuld som man lägger på framtida generationer. För det gör man med i stort sett alla andra kraftslag, inte sol dock. Men om jag tänker mycket att det är ju enorma mängder energi som flödar mot jorden, trots att vi är en pytteliten liten nålstick liksom runt solen då. Det handlar bara om att fånga det på bästa sätt, och vindkraften är ett bra steg på den vägen. Att vi omvandlar den här rörelsen i vinden, och vi kan fortfarande segla bakom ett vindkraftverk. Det är ju helt otroligt. Vi fångar så lite av den här energin, och ändå kan det bli så väsentligt tillskott. Och vi kan ta bort vindkraftverken. Okej, vägarna finns där, men det går att återställa i stor grad. Det är väldigt lite mark som tas i anspråk av vindkraften. Sen syns det ju, absolut. Och det påverkar vissa arter. Och man bryter, kanske fragmenterar naturen på ett sätt. Men en del av de negativa effekterna, de är sådana som det är bara vi i våra generation som faktiskt använder den här strömmen, elen, som får ta de negativa effekterna. Det är ju fint med vindkraften.
Ja, det är ju någonting som jag själv också tänker på, liksom, att det är ju faktiskt vår generation som får ta de smällen. Negativa. Så det finns med alla sätt att producera, så finns det baksidor, men att det tycker jag är en väldigt bra argument för vind.
Ja.
Men är det några intressen som du tycker överskattar alternativt underskattar i debatten när det gäller vindkraft från myndighetsroller, från projektutvecklare?
Vad menar du? Några som överskattas av vem?
Ja, men att det är idag till exempel ett stort fokus på i MKB exempelvis, så görs det mycket utredningar och så. Är det några delar där som du tycker man borde rikta ännu mer uppmärksamhet kring, eller är det någonting som kanske får lite för stort fokus?
Nej, jag tycker nog att det är ganska väl motiverat, de frågor som kommer upp. Jag tycker att vi har en väldigt bra liksom scoping-process i Sverige med samråd med myndigheter tidigt, och det här liksom samrådsförfarandet där man lyssnar av olika intressen. Det tycker jag tycker att det är bra. Så att jag tror att det finns skäl för många av de utredningar som görs. Jag vet inte vad du tänker, om det är något specifikt du tänker på, Erik.
Nej, utan det är mer just för att man kan väl säga att sett över som du själv pratade om, att där i början så var det mycket fokus kanske på ljud när ni kom in där. Och sen har väl fokus på olika frågors vikt har väl i någon mån ändrats över tid. Liksom, ja, i vissa... Ja. Jag menar till fladdermöss till exempel, det har väl kommit och gått lite hur man sett på påverkan där, och det var väl mer din reflektion om det finns några delar där som kanske inte är liksom, att du tänker att det skulle kunna få ännu mer eller något mindre vikt.
Och samtidigt i debatten är fokus på gifter som då ska emittera från bladen och
det finns jättemycket fake news kring vindkraften som tydligen svårt att bearbeta bort. Alltså det här med, jag var med på någon förhandling där man fick höra att det var så mycket plastpartiklar som lossnade från vindkraftbladen, men liksom det finns ju ingen evidens bakom att det där skulle ens ha någon betydelse. Det kan väl frustrera mig att det är svårt att sortera ibland mellan stort och smått, men så är det ju när man har att göra med intressenter. Men om man tänker på naturfrågorna då, så jag är ju angelägen om att de naturfrågor som kommer upp i prövningarna är relevanta och ändamålsenliga. Och det menar jag att de är när det gäller fladdermöss till exempel, där vi har väldigt lite kunskap om de här populationerna av ett flertal arter som blir väldigt, väldigt gamla. Det är djur som blir jättegamla. Det är klart att om dödligheten ökar och de bara får en unge per år, det finns ju risk att vi skadar populationer. Och jag menar inte att det är en bara en symbolisk fråga, utan biologisk mångfald är ett fundament för vår välfärd på jorden. Och därför måste vi ha kunskap om arter. Vi måste skaffa oss den kunskapen så att vi kan mitigera på rätt sätt. Men, och det är samma sak med örnarna, som ju är liksom en tidig riskfråga. Jag ska säga också att det vi gör i EcoGain i de här frågorna, om jag får komma in på det, komma tillbaka till det, det är ju att vi ofta kommer in jättetidigt och gör ett slags screening. Ofta gör vi våra leveranser på en enda A3-sida. Ingen stor utredning. Det vi talar om, vad är de största riskerna i de här projekten givet de här motståndintressena? Och då hittar vi de här sakerna som fladdermöss och örnar och så. Men en aspekt som jag också kan lyfta, som kan frustrera mig, det är när de här naturfrågorna binder ris åt egen rygg och beslutsfattare förlöjligar dem. Och det kan ju bli effekten av att vi måste inventera skogshöns. Små spel av tjäder i tallungskogar kan påverka designen av en vindkraftpark, och det är inte ändamålsenligt. Och då tycker jag då förlorar vi lite, det blir lite kontraproduktivt när fokuset handlar om en art som arter då som har en god populationsstatus, bevarandestatus i Sverige, och där vi faktiskt tillåter jakt på de här arterna.
Ja.
Och då hamnar ju vi ekologer i liksom ett läge där, som jag tycker inte är ändamålsenligt i förhållande till att i övrigt jobba med att få in biologisk mångfaldfrågorna hos aktörerna. Men det här har ju sin grund i EU då, där de här två arterna, orre och tjäder, i ett europeiskt perspektiv har sina starkaste populationer just i Norden. Men det här är svårt att nå fram till med beslutsfattare. Så det finns saker som jag skulle vilja skruva på. Och jag ser ju också, alltså eftersom jag har kollegor som är otroligt duktiga på att hitta tjäderspel och orrspel, de använder nya tekniker för det, så ser jag ju att vi skulle ju kunna mitigera det här och kompensera det genom att återskapa natur på andra ställen. Jag är lite mer liksom pragmatisk i den här delen, och eftersom jag vet att landskapet är så påverkat av oss människor, av jordbruk och skogsbruk, så finns det ju också förbättringsmöjligheter överallt. Och den möjligheten måste vindkraftbranschen och andra branscher som tar natur i anspråk se som en potential att kapitalisera på. Att kompensera och restaurera natur som en del av affärsmodellen.
Mm. Hur ser du på artskyddsdirektivet och dess implementering då i relation till vindkraftsutbyggnaden?
Jag tänker att nu, jag är inte expert på de frågorna. Jag har liksom, bland mina kollegor så finns det då ett affärsområde som heter Nature Intelligence med typ 40-45 ekologer och jurister. Och de är ju väldigt duktiga på att gifta ihop de här två kompetenserna, ekologi och juridik. Så de skulle bättre kunna svara på det här. Men jag pratade med någon av mina juristkollegor innan det här. Vi resonerade bara, men det här nya förnybarhetsdirektivet som också är implementerat nu i Sverige med en förordning som möter det, kommer ju innebära en lättare resa i de här delarna. Jag tycker ändå att det är motiverat med den typen av utredningar som görs kring arter. Men återigen, det är väldigt viktigt att få in det här tidigt, och att vi som konsulter får beslutsfattarna att faktiskt förstå betydelsen av de här frågorna. Och det har vi kanske inte alltid lyckats med.
Och om man ska fortsätta lite på det, hur tycker man ska som vindkraftsutvecklare minimera riskerna när det är i tillståndsprocessen i ett tidigt skede? Vad ska man göra när, och när ska ni komma in? Du nämnde att du tycker ni ska komma in tidigt, men så hur tycker du att den processen optimalt ska läggas upp?
Ja, jag tycker att det har ju hänt jättemycket på det här. Om jag ser på våra egna leveranser, där vi kanske gick in och gjorde stora inventeringar tidigare, både naturvärden och arter. Nu får vi ofta frågorna i tidigare i kundens process. Och då gör vi den här typen av leveranser som är mer screening. Att vi med dels utifrån öppna data, dels utifrån våra kontakter med människor i bygderna, men också utifrån vår egen, liksom, mina kollegors intelligens kring erfarenhet, kan på ett papper, en sida, tala om på en sajt som någon har definierat på en karta, en ringat in. Var på den här sajten ser vi låga, medel eller stora risker? Det här levererar vi tidigt nu. Och det gör ju att man minimerar arbetet i fortsatt utredning. En annan sak som vi har gjort, som du Erik känner till och som du har pratat om i någon av poddarna, det är den här grejen som vi gör med marklovprediktion. Det är typiskt en sån screeningtjänst som vi kommer in och gör väldigt tidigt för att hjälpa kunden att sortera mellan, är den här frågan om renens bete en stor fråga eller en liten fråga i vårt projekt?
Väldigt intressant. En annan del i det här är ju våra myndigheter som också ska in i processen någonstans. Så jag vet inte, i projektutveckling förespråkar jag ju alltid en väldigt tidig dialog så fort man kan med länsstyrelse och andra sådana centrala intressenter. Men min bild är att det varierar ju väldigt mycket. Kompetensen runt om i landet och i vissa platser så får man en större liksom engagemang och sådär. Vad är din bild som ändå har jobbat så länge med den här typen av prövningar av hur ser det ut hos våra myndigheter, kompetenser? Mm. Kanske särskilt länsstyrelse runt om i landet.
Jag visste att ni skulle fråga det här, så att jag har liksom tänkt igenom den här, eller tänkt på den här frågan, och jag har även resonerat med en kollega, en av mina liksom seniora MKB-författare, och hon menar ju på att hon ser inte riktigt den här variationen. Hon tycker att myndigheterna hanterar det ganska enhetligt, och det finns ju de synkroniserar ju också sina bedömningar. Sen finns det nog enskilda case som vi, både hon och jag ser vi känner igen den här bilden du tecknar, Olle. Och jag har ett sånt case nu där det är inom gruv då, där enskilda handläggare, vilka personer det blir som handlägger, får jättestor betydelse för vilka villkor som kommer upp då, som föreslås. Och det är inte bra när det blir på det här sättet. Så det definitivt finns det sådana undantag. Och sen i frågor som är svåra, där tycker jag att jag ser en tendens att det blir större skillnader mellan olika länsstyrelser, olika MPD:er. Och där är till exempel rennäringsfrågan, där det finns för lite att hålla i. Liksom. Det finns inget tydligt handtag att hålla i den delen. Och då spretar det ganska mycket, utifrån, kanske mer utifrån värderingar hos enskilda personer.
Mm. Men hur är era relationer till, ni måste ju ha många interaktioner med miljöenheter på länsstyrelse och sådär. Ni har ganska bra dialog, eller finns det någon form av syn på hur det ska se ut och så?
Ja, men det tycker jag att det gör. Nu ska jag säga att jag jobbar inte så mycket med MKB-frågorna själv. Nej. Så jag är inte den som sitter i den båten. Men när jag hör av mina kollegor att de tycker att de har jättefina relationer, och det bygger mycket på att myndigheterna respekterar våra utredningar, att vi har det varumärke, den position vi har.
Och vi har ju varit inne en del kring rennäringen redan, och min bild är i alla fall att du är en av dem som har bäst insikt i rennäringsfrågor ut som inte är kopplad till rennäringen. Och då tänkte jag höra, hur har du kommit in på den nischen? Och vad har du jobbat med för typ av frågeställningar när det är kopplat till rennäring?
Ja, hur kom jag in på den? Om ni lyssnar på mig, vad jag vill med Ecogain, så handlar det liksom om biodiversitet och klimatomställning. Frågor om rennäringen är inte i vår huvudfåra, men den har kommit att bli det eftersom våra kunder behöver det här. Och också eftersom det här är en fråga som är väldigt knuten till marken, liksom landet. Och det är där vi är starka. Vi är starka därför att vi är väldigt mycket ute i skogen, ute i naturen. Vi har liksom, vi är väldigt mycket, och det har jag själv alltid varit. Så när jag började, varför började jag med det här? Ja, men det var vindkraftparken Gabrielsberget. När vi jobbade med Svevind. Och då var vi på en plats som uppenbarligen hade bra renbeten. Vi kunde inte sätta ord på det på samma sätt som vi kan idag. Med marklovprediktion så vet vi att det är ett extremt bra renbete på Gabrielsberget. Men jag fick ju lov att sätta mig in i de här frågorna. Och jag själv jag rör mig liksom i naturen så många dagar på året. Och var jag än kommer så funderar jag på hur är kvartärgeologin här? Varför ser det ut som det gör här med jorden, marken, vegetationen? Jag tycker att det är så intressant. Och det har ju också gjort att jag har blivit nyfiken på att förstå renskötarna. Varför gör de sina val så här? Varför flyttar de dit och så? Och sen har jag haft förmånen att jobba i några stora, själv har jag fått jobba tillsammans ibland med någon kollega eller några kollegor i stora utredningar som rör exploatering inom renskötselområdet. Till exempel ett stort turismprojekt i Dalarna, hela Norrbotniabanan, flytten av Kiruna. Och jag har kommit in, markbyggen också, jag har kommit in i de här utredningarna med uppdraget att ta reda på hur är det för samebyarna här. Och så har jag haft ett helt år på mig. Då hinner man ju lära känna renskötarna. Jag kan liksom vara ärlig och komma dit och säga att jag vet inte så mycket om det här. Jag vill vara med er ute i markerna. Jag vill träffa er i kojan där ni sitter och dricker kaffe. Jag vill vara med på flytten, på kalvmärkningen. Så jag har lärt mig jättemycket om hur renskötarna fattar sina beslut. Och vilka marker som är bra för renen och sämre för renen. Och sen springer jag mycket i skogarna hemma i Tavelsjö i Västerbotten. Och där finns det en väldigt intressant kvartärgeologi som kopplar till hur vinterlandet är beskaffat i Norr- och Västerbotten och Ångermanland. Och då har jag ju börjat tänka på de här frågorna. Hur kan jag omsätta det jag ser i naturen till någon form av metod för att förstå det här lite mer automatiskt? Och det har ju blivit den här marklagprediktionen. Jag kunde inte göra det, för jag är inte tekniker, jag är inte gisare, jag är inte digital. Men jag har ju fått mina kollegor som är jätteduktiga på de här sakerna att sätta den här ekvationen i GIS som är marklagprediktion. Så det har ju gjort att vi har flyttat position i det här. Jag har kunnat ställa frågor till renskötarna och samebyarna som kanske inte så många kunnat ställa förut. Och det har ju hjälpt kunderna att förstå den här frågan.
Och det är det som har blivit den här metodhandboken för faktabaserad rennäringsutredningar.
Just det. Och det var ju på den här resan så var det så att det var lite frustrerande för oss att en del kunder kom till oss och sa Anders eller ni på Ekogen, kan ni ta över den här utredningen? För den här konsulten har inte gjort det här bra. Och då har de kanske gjort en mer generisk utredning och bara tittat på hur brukar renen störas men inte sagt någonting om hur det ser ut på den här sajten. Och det räcker ju inte när man går till MPD eller till mark- och miljödomstolen. Och vi behövde ju inte den här typen av uppdrag i så stor omfattning. Så då kände jag att jag går till Svensk Vindenergi och pratar med dem om att ta fram en handbok så att alla kan göra det här med objektiva, mer objektiva metoder. Och det var ju jätteroligt att få det förtroendet. Och om man tittar på den handboken så handlar den ju också både liksom att använda objektiva metoder, det handlar också om hur man approcherar samebyn. Men sen handlar den om hur man kan verktygslådan kring det som vi kallar för hänsynshierarkin. Det vill säga ett, hur kan du överväga att undvika de värsta platserna för din etablering? Två, när du väl har bestämt dig att du ska bygga på den platsen, hur kan du minimera påverkan där med hänsyn till renen? Tre, hur kan du restaurera natur i ditt projekt? Och fyra, om du nu har gjort de här stegen så kanske det är ändå en kvarstående förlust för rennäringen, liksom renbetet eller så. Räkna på det och så investerar du lika mycket på en annan plats, det vill säga kompensera. Så boken handlar ju om att se det här landskapet där renen är som ett landskap där det går att göra saker bättre. Och ta det till ditt projekt och internalisera den här frågan i din investering och räkna med att du ska göra gott någon annanstans.
Det låter lite som att när du fördjupar dig i det här, då måste det varit en hel del relationsbyggande också med rennäringen.
Absolut. Alltså, ja.
Och i handboken där tar du liksom med de lärdomarna in i det hela också. Hur tror du att man från rennäringen ser på den här metodhandboken? Alltså,
Svensk Vindenergi tillfrågade ju både SSR, Svenska Samernas Riksförbund och Sametinget om att vara med i handboksarbetet, men de tackade nej. Det var ju inte bra. Men vi tog ändå fram handboken. Och jag har testat den här liksom metoden som jag berättar nu om, de här fyra stegen, för För nuvarande ordförande i SSR träffat honom och berättat om det här. Och på ett generellt plan så tycker han att det här är jättebra. Och jag tror att samebyarna kommer att gilla det här sättet att se. Därför att i miljöprövningen så ska man ju väga in rennäringen både som ett allmänintresse men också som ett enskilt intresse för samebyarna och renskötarna. Och om du kompenserar renskötarna, samebyarna med kanske pengar eller ersättning och sådär, så mitigerar det ju inte påverkan på det allmänna intresset. Utan det allmänna intresset gynnas ju av om näringen, vindkraftbranschen, skulle börja investera i renbetesresurser. Och då har vi, jag vill också säga att vi har ett sånt första case nu. Jag har varit med i, jobbat med Copperstone, gruvbolaget i Kiruna som vill öppna en koppargruva. Och de planerar nu för det första caset i Sverige där man tillämpar det sista steget då i den här handboken. De är ju inte en del av Svensk Vindenergi, men de har ändå liksom valt att tillämpa den här handboken. Och de kommer investera i en avsättning av 1500 hektar skog i vinterlandet för en av samebyarna som påverkas. Och det här är ju, det kommer att vara då en överenskommelse med en markägare som inte kommer att avverka ett område som låg i plan för avverkning de kommande 10 åren. Utan istället så blir det en renbetesoptimerad skötselplan för det området. Så det är ett sätt att säkerställa betesresurser, kan man säga.
Ja, det är ju väldigt intressant om man kan komma dit hän. Och man tänker att det blir ju tyvärr ofta domstolsprocesser kopplade till vindkraftprojekt när det gäller rennäringen. Och hur tycker du att man kan förbättra det samarbetet mellan de som projekterar och rennäringen så att man inte hamnar där?
Ja, jag tror, alltså det är ju, man måste, det som behöver projektörerna förstå mycket av renskötselns förutsättningar. Man måste ju förstå att samebyarna, de är ansträngda. Det är så många intressen på deras marker och de är väldigt få personer. De vill ju helst vara ute i renskogen. Det är där de gör nytta. Men de behöver också förstå de här samråden och sådär. Men det gäller att fånga deras intresse med hög trovärdighet tidigt och få dem att förstå att det här är en seriös aktör som vill göra gott för oss. Jag tror att det som vi har föreskrivit, liksom beskrivit i den här handboken, är ett sätt att ta sig fram i den delen. Att verkligen förstå vad konsekvenserna blir och liksom planera för att mitigera och kompensera. Det är ett bra budskap att komma med. Men det är väldigt utmanande att nå fram till samebyarna.
Men hur är din bild av alltså renarnas faktiska förutsättningar att samexistera med vindkraftverken? Finns det en tillvänning?
Jag tycker att det är frustrerande att ha jobbat med den här frågan och då upptäcka att den forskning som bedrivs kring påverkan på renen, den är väldigt svår att översätta till de faktiska förhållandena på marken. Därför att många av oss som bor i norra Sverige ser ju renar nära människor, nära bebyggelse. Och det går inte ihop med tolkningen av den här forskningen som handlar om störningsavstånd, där motparten ibland säger att det är störningsavstånd på 10 km, 12 km eller 3 km. Och då måste vi kunna försöka grotta ner den här forskningen. Och när man, en bra analys som kom från, i den sista Vindval-rapporten, den talar om hur ser faktiskt den här störningen ut. Och det var för vindkraftparken Mullberg i Jämtland, där man hade mätt hur mycket mer rör sig renen per dag eller per halvdag till följd av ökat buller. Och där fick du faktiskt en siffra på det. Den rörde sig, om jag minns det rätt nu, så om ljudnivån ökade från 0 till 40 decibel, då ökade renens rörelse med 180 meter per 12 timmar. Och det motsvarade 40% eller 30% av till ökning. Renen rör sig väldigt lite, men det var heller inte en jättestor. Det var inte så att den sprang flera kilometer, utan 180 meter mer. Ökar man bullret ännu mer så var det ytterligare rörelse. Men nu börjar man liksom närma sig, vad är det här för effekter? Och då kan ju myndigheten eller vinkaprojektören ställa sig frågan, hur stor är den konsekvensen av det? Men en sak som jag saknar i det här, i hela forskningspaketet, det är att man inte har studerat tillvänjning hos renen. Därför att det är definitivt så att renen vänjer sig. Och jag hör ju renskötare som säger det. Renen vänjer sig vid vindkraften. Det är mycket uppseendeväckande att den forskning som bedrivs i Sverige inte ens tittar på den frågan. Jag förstår inte det. Och jag var med i ett case nu ganska nyligen för Vattenfall. Det var Norrbäck Pauträsk, muntlig huvudförhandling i MMD. Och där handlade frågan om att Vattenfall hade fått tillåtlighet, men villkoren var meddelade av MPD. Och MPD hade då sagt att när renar passerar på en flyttled, samlad flytt, det vill säga med hjälp av skotrar, hundar, renskötare, kanske helikopter, då ska alla vindkraftverk på 3 kilometers avstånd från den här flyttleden stängas ner. Vilket ju är hål i huvudet, tycker jag, från myndigheten. Det här var en av de saker som Vattenfall överklagade och som ledde då till en muntlig förhandling. Och inför den så hade vi på Ecogain börjat söka liksom runt omkring i landet. Finns det case där man flyttar renar nära vindkraft utan problem? Och det bästa caset vi hittade var Storbliken i Storuman. Där samebyn, sen den byggdes, varje år flyttar rakt genom parken. Tidigare på en flyttled som går, liksom en gammal skoterled, flyttled som går på det här lågfjället. Numera flyttar de bara liksom på vindkraftsparkens vägar under vindkraftverken. Det var till och med så att samebyn hade bett Skellefteå Kraft, är det väl där, att på ett ställe där vägarna inte nådde fram till varandra, för att det var liksom ett vindkraftverk i vardera änden på ett vägsystem, så det var 600 meter mellan 2 vindkraftverk där man skulle flytta skogen, hade samebyn önskat att man röjde för att det skulle vara lättare att flytta mellan de 2 vindkraftverken. Och det hade gjorts och de hade flyttat där. Det här är dokumenterat i ett tillsynsprotokoll som lämnas till tillsynsmyndigheten Storumans kommun varje år. Trots att vi visar det här på karta och bevis utifrån med protokoll. Och sen fick ju då MPD eller Länsstyrelsen frågan under förhandlingen. Hur ser ni på det här villkoret som ni har satt givet de här nya data som har kommit fram? Så säger Länsstyrelsen ändå, nej, vi står fast vid 3 kilometer. Och det var det enda som Länsstyrelsen sa under 2 dagars förhandling. Och då tycker jag, varför har inte forskarna uppmärksammat det här fenomenet och börjat studera det? En annan sak som man inte har studerat, det är ju hur har samebyarna anpassat sig till det totalt förändrade landskapet sen man började bygga skogsbilvägar och bedriva skogsbruk och sådär. Det är klart att det finns en otrolig anpassningsförmåga som behöver beskrivas vetenskapligt.
Men varför tror du att man inte bedriver den typen av forskning?
Jag vet inte.
Det känns ju väldigt angeläget.
Ja, jag vet inte riktigt.
Och lite alltså, i villkoren att det inte blir som en del av ett kontrollprogram och följa upp och se hur påverkar det. Att man inte har ändå en, ja, att det inte liksom man har yrkat på det från.
Nej, jag tänker att näringen och samebyarna skulle vara så bekänt av att man pratar om den här frågan utifrån faktiska reella data. Hur det ser ut på marken. Och då utifrån den här typen av liksom mitigerande och kompenserande åtgärder som jag har beskrivit i handboken. Då skulle man kunna göra stor nytta, tror jag. Just.
Och vi har ju redan varit inne på marklavspreditionen. Och det är ju ett nytt verktyg, får man ju säga. Och för lyssnare som inte känner till rennäring så väl, så skulle du bara lite kort kunna beskriva hur det fungerar och vad man kan få ut ifrån det?
Det är ett sätt att med, alltså om ni tänker att vi har ett skafferi med 10-12 stycken olika ingredienser som står där på en hylla, och så ska du mixa ett bakverk som ni kallar för marklavprediktion. Vilka och de här, varje ingrediens är någon form av öppet datasätt. En kan vara nationellt marktäckedata. En annan kan vara åldersklasser på träd, en tredje kan vara markfuktighet, en fjärde kan vara jordartskartan, en femte kan vara berggrundskartan. Vi gick in och definierade 10-12 stycken ingredienser. Och sen har ju mina smarta kollegor som är duktiga på GIS tittat på vilka av de här som har betydelse, som är liksom relevanta för förekomsten av marklav, eller egentligen för förutsättningen att det ska finnas marklav. Och det fina var, jag trodde ju att vi skulle få lov att ge oss ut och göra stickprov, ecogain, på markerna och liksom mäta marklav. Men vet ni, då har ju en av mina kollegor sagt, vi behöver inte göra någon stickprov. Det finns 12 000 provytor där vi har det här svaret redan. Vilka är de? Riksskogstaxeringen. Så vi behöver inte åka ut och mäta. Vi har redan svaret på 12 000 platser i norra Sverige. Så de har ju optimerat en modell som idag består av en mindre än en handfull källor. Vi behövde bara 3 eller 4 av de här ingredienserna i skafferiet. Och sen har de skruvat på hur mycket av varje ingrediens ska du blanda i den här mixen, ekvationen, för att få fram kartan som beskriver förutsättningarna för marklav i små pixlar, 10x10 meter, i 7 olika, jag tror att det är 7 eller 10 olika grader, från ingenting till max. Så det blir en, för oss är en liksom, visuellt sett är en lila karta med olika grader av lila.
Mm. Och det ger då, så man kan se var är det bra bete för renen, eller hur? Det är det,
ja,
som är syftet.
Precis, det är det ju. Ja. Och det är klart, jag går ju igång på det här att vi kunde omvandla mitt köttöga, om man säger så, min erfarenhet av naturen. Men jag skulle, för det här med renbete, liksom renbete som resurs, jag skulle ju ännu mer triggad på att göra det här för biodiversitet. Så det tittar vi på nu. Hur kan vi göra det här för att beskriva biodiversitet på ett mer industriellt sätt, eller industrialiserat sätt?
Mm. Om vi går in lite mer på biologisk mångfald och lämna renäringen lite. Och då tänker man, vad är climb för något?
Ja, climb, ja. Jättebra fråga. För att climb är en mätmetod för biologisk mångfald. Och det var också så att när vi, som ni förstod, så har jag ju jobbat ganska mycket med bygget av bolaget och för att liksom, för att lägga en plan för att vi ska vara väldigt relevanta, att vi ska ligga i framkant. Och i den här liksom affärsutvecklingen 2015 gjorde vi liksom ett väsentligt milstolpe i det här. Då satte vi en business model canvas och där ska man definiera vad är våra, bland annat liksom kärnerbjudande, kunder och sådär, men också vad är våran mest kritiska framgångsfaktor som bolag. Och då skrev vi första gången mätbarhet, biodiversitet, skrev vi den rutan. Och det har ju funnits med oss då sedan dess, att vi har liksom umgåtts med den här frågan, därför att vi visste ju att det är så många som säger att biologisk mångfald, det går inte att mäta, den är ovärderlig. Men jag har jobbat på en kommun där vi hela tiden tuggade i oss naturen runt Umeå. Vi byggde vägar och nya bostadsområden och externa köpcentra. Naturen var alltid en gratis resurs. Den kostade aldrig någonting för exploatören. Och det var ju för att vi inte satte ett värde på den. Vi kanske gjorde en röd prick i någon MKB-matris om det var höga naturvärden. Men det spelar ingen roll för beslutsfattaren. För det kom ju inte in i investeringskalkylen. Och sen har jag jobbat mycket med ekologisk kompensation som verktyg. Och det handlar om att värdera det här ovärderliga. Och liksom med det bestämde vi oss 2017 att vi vill ta fram ett mått, en metrik. Och det gjorde vi tillsammans med 8-10 av våra största kunder. Så vi har ju kunder med från energibranschen, fastighetsbranschen, gruvbranschen, som är våra partners i Climb. Vi har gjort det tillsammans.
Och vad skulle du, för att göra det tydligt för de som inte är så jättespecialiserade på den här typen av frågor, vad är nyttan för utvecklaren eller kunden då?
Jo, men det är ju att du kan istället för den där MKB och naturvärdesinventering, som ett komplement till den, så kan du få ett mått på vad ditt projekt, vad kommer det innebära i förluster av biodiversitet? Inte liksom beskrivet i form någon text, utan du får en siffra, en KPI, en nyckelindikator. Så du kommer kunna räkna ut, givet hur du designar din vindkraftanläggning, hur många Kleinbenheters förlust innebär den. Och det kan du också använda då om din finansiär säger att du ska vara nettopositiv eller netto noll vad gäller biologisk mångfald. Då kan du så småningom också få ett värde på hur mycket det kostar att köpa dem där. Men du får också som projektör då ett incitament att minska den här negativa påverkan.
Just det.
Och då det har kan du inte man haft förut.
Och kan man väga in kompensationsåtgärder ökar på biodiversiteten?
Ja, i den bästa världen skulle du kunna köpa de där Kleinbenheterna på en marknad där någon har investerat i biologisk mångfald någon annanstans och vill sälja den som kompensationsrättigheten. Det är den typen av affärsutveckling som driver mig mest som företagare. Att medverka till att vi tar fram KPI:er och lösningar som gör liksom riktig nytta, planetnytta. Och jag vill också säga att... nu glömde jag bort det. Jo, just det. Du kan ju få en... då skulle det kunna vara så att du kan få en KPI i ditt vindkraftprojekt som säger hur många... Kleinbenheter, alltså hur många Kleinbenheter förlust per installerad megawatt har du i ditt projekt. Och då kan du börja jämföra projekten utifrån även utifrån biodiversitetsprestanda. Så det blir en slags intelligens som inte bara hamnar längre ner liksom i ledet det hamnar i styrelsen, i ledningsgruppen hos det investerande i bolaget. Mm. Det är dit jag vill att den här frågan ska komma. Och då måste man förenkla naturen. Mm. Och det har vi gjort med Klein.
Och då blir det en tydlighet som är lättare att förhålla
Absolut.
Sig till.
Mycket, mycket tydligare. Mm. Det här är en ny potentiell kopi. Och vi har så mycket medvind med Klein nu. Otroligt mycket medvind. Inte bara från vindkraftbranschen utan från andra branscher också. Mm.
Ja, det låter ju jättespännande.
Mm.
Det är många lyssnare som kanske inte är så bekanta med begreppet biologisk mångfald rent liksom hands-on, vad det betyder och vad det innebär för just vindkraftsbranschen. Skulle du kunna ge lite mer exempel på vad handlar det om när man anlägger en vindkraftspark? Vad är det man påverkar? Hur påverkas den biologiska mångfalden och vad rent liksom konkret är det som i sådana fall påverkas?
Mm. Ja, men vi kan ta ett exempel. Någon som bygger en vind. Om du står i valet mellan att bygga en anläggning i inre Västerbotten på lågproduktiv skogsmark, högläge, jättebra vindvärden, men gammal skog. Då kommer ju dina vägar och dina uppställningsytor orsakar en direkt förlust av höga naturvärden. Förmodligen så liksom i naturvärdesinventering så pekas det här ut som ett högt naturvärde. Det är gammel skog, det är mycket död ved, väldigt lite spår av tidigare skogsbruk. Och därmed också finns det en artrikedom där som är knutet till gammelskogen. Det kan vara arter som talltita, lavskrika, ett antal svamp- och lavarter som är ovanliga i produktionsskogen. Men när skogen når en ålder på 100-150 år, då finns det en större artrikedom. Och då är ju ditt projekt med och orsakar en förlust av det här, som är liksom vägar och uppställningsytor. Och dessutom så orsakar det ju kanteffekter till följd av vägarna. Så Klein värderar den direkta förlusten, men också kanteffekterna, de indirekta förlusterna in på sidan. Det blir en mindre förlust då, men ändå en liksom indirekt förlust. Om du kan ställa det i relation till att du kanske istället investerar i ett berg lite närmare kusten där markägarna, som Stomiberget, väldigt fragmenterat av skogsbruket, låga naturvärden, då blir ju Klein-förlusterna mycket mindre. Och sen är det ju viktigt då att ha med sig att den här frågan om biologisk mångfald har ju blivit väldigt affärsrelevant sedan 2019. Jag menar, Ecogain har ju jobbat med den här frågan alltid. Jag har ju alltid vetat att den här frågan kommer att komma högst upp på dagordningen. Det är bara en fråga om när. Och det som hände var att FN:s vetenskapliga panel kring konventionen om biologisk mångfald lanserade en Global Assessment Report. Och den panelen berättade då att av jordens 8 miljoner arter är vi på väg att ta bort en miljon inom en generation. Eller om det var två generationer. Ja. Och ja, det kan man kanske man kan leva med, kan man tycka. Men vi vet inte konsekvenserna av det. FNs, den här rapporten, vetenskapliga rapporten, den gjorde liksom att vi, alla vi, såg det här på tv och satt oss i sofforna och hörde, liksom blev oroade över det. Men det översattes inte till affärsrisker, för att den där FN-panelen hade inga representanter från näringslivet. Men bara några månader senare så gjorde World Economic Forum sin årliga riskanalys. Och då plötsligt så hamnade frågan om biodiversity loss längst upp till höger på deras riskgraf, tillsammans med climate action failure och några andra saker. Och då blev det här affärsrelevant. Då började de stora företagen förstå att de måste börja adressera den här frågan i sitt hållbarhetsarbete. Så därför så kan man ju, även om man tycker att påverkan på den där platsen i vad det nu är, liksom, den är väldigt lokal, men den är ju sammantaget en del av hela vårt ianspråktagande av naturen. Och hittills har vi kunnat göra det gratis, därför att det har aldrig kostat någonting. Om ni tar det här, mitt exempel från när jag jobbar som planerare i Umeå kommun, de här externa köpcentra som kommer till, ja, men de måste, den som bygger det måste ju betala för att köpa marken, betala för att driva planprocessen, betala för att projektera, bygga, installera och sätta i drift och få alla människor att komma dit och handla. Men förlusten av biologisk mångfald, det fanns aldrig med i kalkylen. Men det nya synsättet med climb, värdering, kompensation, där kommer ju det här bli en del av kostnadsposten av investeringen. Och då plötsligt tvingas ju alla exploatörer att börja begränsa sina intrång på naturen. Idag har de inte, fram till idag har de inte haft några incitament att göra det.
Hur tänker du då om den kostnaden i kalkylen? Vart ska den slanten gå då? Alltså, menar du att det på något sätt skulle bli reglerat och där man faktiskt får betala till... Eller hur menar du?
Jag tänker att mycket av regelverket pekar emot att vi måste börja återinvestera i naturen. Mm. Och ett naturligt sätt är ju att varje exploatör får börja räkna på förlusterna som jag beskrev nyss då, men också börja räkna på hur man ska återinvestera, liksom restaurera natur och kompensera på annan plats. Mm. Det är naturligt att det här kommer bli en del av regelverken framöver. Var det svar på frågan, Olle?
Ja, det var det. Ja, men så att man någonstans ska sträva efter netto noll diversity loss när man har en vindkraftspark. Men, och du nämnde tidigare här att kunde man kanske då placera i anslutning till något berg och inte i den mest känsliga delen av skogen om vi har en äldre skog. Mm. Vad finns det för andra lågt hängande frukter som man kan tänka på när man ska utveckla ett vindkraftsprojekt? För att liksom, finns det någon sån generisk sanning? Hur tar vi så mycket hänsyn som möjligt till biologisk mångfald?
Ja, men det handlar ju väldigt mycket om hur man designar projektet, var man ställer vindkraftverken, hur man drar vägnätet. Ha med de här, alltså, tänk om vi kunde få in climb-beräkningen i själva projekteringen, att vi bara jackar in den. Då får du med, då kan du få liksom ett scenarioutfall med den här designen, ja, då blir det minus 43 climb-enheter, men den här lite mer anpassade designen, den ger minus 28. Att vi får in den intelligensen tidigt, då får du med liksom som en tidig urvalsparameter.
Är det mer som ett, liksom, för jag tänker i en GIS-analys så känns det ju som naturligt om man kunde få med det där då och liksom få ut visuellt när man ska, eller hur?
Absolut, vi jobbar ju på det. Vi vill att det ska bli på det sättet.
Ja, okay. Ja. Spännande.
Ja, det här är ju väldigt intressant och någonting som, det låter som att det kommer komma mer och att ni, ni är verkligen någonting spännande på spåren, för jag tycker det är svårt att sätta, många gånger så behöver man kunna sätta siffror på det och för att många organisationer som är ingenjörsdrivna ska faktiskt ta till sig det så vill man se siffror på det.
Precis, så är det, Erik. Man måste ha siffror på det. Det går inte bara att ha ord i en tabell. Men i det här liksom regelverket så tittar vi mycket på andra delar av världen och Storbritannien som nu har lämnat EU är intressanta, för de är först i världen med att sätta en biodiversity net gain lagstiftning kring, som de säger, all development. Alltså alla exploatörer omfattas av att bidra med plus 10%. Så de måste räkna ut vilken förlust orsakar de och hur kan de väga upp den med plus 10%. Och det handlar om att återinvestera i naturen. Mm.
Otroligt spännande.
Ja,
lyckas jag förklara det?
Ja.
Men absolut. Jag själv har varit lite sen på bollen, men jag tycker att det här var väldigt bra Välbeskrivet.
Tack. Mm. Tack.
Sen, vi brukar alltid ha med också lite ett kompetensavsnitt i och med att också att vår bransch växer väldigt kraftigt och kommer att växa när elsystemet ska fördubblas. Och att det gör att det, ja, hur branschen säkrar kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för att vi ska lyckas. Och då tänkte jag fråga, vilka kompetenser tror du blir mest efterfrågade i framtiden inom vindkraftbranschen och kanske lite särskilt kopplat till den nisch du och ni jobbar inom?
Ja, jag är ju väldigt biased liksom, så det finns ju risk att jag bara svarar på det som jag själv vill. Men jag tror ju att liksom förståelsen för landskapets värden på det här mer industrialiserade sättet, där tror jag det finns jättemycket att göra. Liksom med tolkning av satellitbilder, remote sensing och så. Och sen tror jag ju att AI kommer komma in i den delen. Vi jobbar nu i ett jätteintressant samarbete med Global Trust kring att försöka applicera Climb med en metod för tolkning av satellitdata. Men det är nog en kompetens som jag tror man kommer behöva. Ja, men det liksom den här vindkraftbranschen, jag är ju inte en del av den, mer än att vi jobbar åt branschen och vi är också medlemmar i Svensk Vindenergi, ska jag säga, vilket är jättebra. Men vi har ju inte en sån affär. Branschen har ju jättemycket utmaningar och möjligheter. Kanske inte kan peka ut de viktigaste själv. Jag tänker att de som är en del av den är bättre på det.
Men om man tänker att man vill bli miljökonsult och vi satsar på en sån karriär, och du har ju en spännande bakgrund med den här kärleken till naturen, du är ute och uppväxt på landet och jobbar på kommun med miljöfrågor och visst var det länsstyrelse också. Mm. Vad skulle du ge för råd till någon som vill bli en bra miljökonsult? Hur blir man det? Är det den här kärleken till naturen eller vad är det som är centralt, tycker du?
Jag tror att den är ju en jättebra grund, men sen tror jag kommunikation och ha liksom landa sina egna värderingar, att vara trygg i dem och förstå de här stora riskerna som handlar om klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald, men också ha förmåga att förmedla möjligheterna i det här nya. Det tror jag, alltså kommunikationen, att det tror jag är en jätteviktig del av det här. Att du behöver någon slags grundläggande sakkompetens. Sen behöver du personliga förmågor som handlar mycket om kommunikation. Och i våran värld, i min värld, är ju skrivandet helt centralt fortfarande. Det är ju så att vi författar ju utredningar. Och du måste kunna formulera det på ett träffsäkert sätt.
Mm. Det är väldigt viktigt.
Ja, men det kanske kommer ersättas av AI så småningom. Ja. Det har ju varit en av mina framgångsfaktorer att jag är duktig på att skriva.
Ja.
Så det får vi se hur det går med det.
Mm. Och du har gjort en fantastiskt häftig resa med Enerkär Natur och Ekogen som man själv blir väldigt inspirerad av. Och om man skulle komma in som ny i den här branschen och ha lite samma tankar, att man vill grunda något eget, köra eget bolag och kanske växa det. Har du några särskilda tips som du kan dela med dig av?
En av mina framgångsfaktorer har ju varit, bland mina framgångsfaktorer har ju varit ett väldigt tydligt värderingsdriv. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Det har varit liksom min ledstång. Jag hade aldrig kommit dit om jag inte haft det. Jag berättade i början att jag var liksom ganska aktivistisk i de här frågorna. Och jag har fått komma tillbaka till efter 10 år som företagare och en insikt om att ett företag är den bästa plattformen att förändra världen. Så det har ju varit, det är starkt för mig att jag har fått leva liksom mina värderingar genom det här bolaget. En annan sak, det är nog att verkligen ta hjälp. Att det finns ganska många saker i företagande som jag helt enkelt har skitit i, för att jag bara delegerat ut det. Ekonomi och sådana saker. Jag har inte lagt kraft på att förstå det. Jag har vetat att jag är bäst på försäljning, affärsutveckling, lyssna på kunder och det har genererat affärer. Om jag då hade lagt jättemycket kraft på att lära mig bokföring, då hade jag ju ägnat mig åt fel saker. Så det var en affärsutvecklare som sa det till mig, som vi jobbade med för 10 år sedan, som sa att varje gång du gör någonting som inte är i linje med ditt huvud, liksom, linje, då tar du ju tid från det som är det viktigaste för din affärsverksamhet. Så att ta hjälp, det är viktigt. Ja, men till exempel HR-frågor. Jag har haft väldigt, väldigt duktiga konsulter där. Jag hade aldrig kunnat göra det själv.
Mm. Men om man tänker då utifrån, vi försöker ju ha det här, någon som är relativt ny i branschen. Och det är alltid intressant med misstag som andra har gjort. Och ja. Känner du att det är någonstans att du har gjort, på den här resan dit du är idag, att du har gjort något misstag och som du ångrar att du skulle ha gjort på något annat sätt, som man kan lära sig av?
Jo, jag har gjort jättemycket misstag, det har jag gjort. Alltså det, jag har ju bränt mig. Ja, det har jag gjort. Men
jobbat för hårt?
Ja, jag har jobbat jättehårt. Jag har ju varit ner på knä flera gånger. Bolaget har varit väldigt billigt några gånger. Men det har också burit med att jag har en liksom bra uthållighet. Det har nog varit viktigt för mig. Mm. Om ni kan ju tänka, komma in. Jag har varit med och byggt den här branschen. Den fanns ju knappt när jag startade.
Mm.
Vem ville betala för en ekolog? De jobbar väl gratis. De tillhör ju Naturskyddsföreningen. De är ju ideella liksom. Det var ju extremt låga timpriser när jag började.
Mm.
Klart att det var lönsamhetsproblem. Slet som ett djur då. Men uthålligheten har varit viktig. Men jag vill inte heller liksom lyfta fram misstag och ge något råd, utan man måste på de här puckarna själv. Och jag hörde faktiskt en jättefin intervju med Åsa Wikfors, söndagsintervjun som Martin Wiklin håller för några veckor sedan. Och hon sa det här liksom, hon tittade tillbaka på sitt liv, hur slumpen har lett henne dit hon var. Hon har liksom bejakat, sa hon. Det var hennes svar. Slumpen har kommit till henne och så har hon bejakat. Och det känner jag igen mig i. Du får ta chanserna när de kommer. Livet kunde ha blivit annorlunda. Men nu är vi här. Jag ångrar ingenting. Jag tittar väldigt lite bakåt. Liksom funderar på andra vägval jag gjort. Jag tänker väldigt mycket framåt. Alla människor är olika. Man måste hitta sin egen väg. Men det är ingen idé att försöka undvika leva för att undvika misstag. Se chanserna. Och för mig, alltså, det kanske skulle sagt, det viktigaste, det är att lyssna på kunden. Då kommer du lyckas med affärer. Alltid lyssna på kunden först. Av alla samtal du får, kundens samtal är alltid viktigast. Och det är alltid roligt att prata med kunder. Du behöver inte känna att du ska sälja in någonting. Var dig själv, lyssna på kunden, ställ frågor. Och det kan man säga att liksom, vi hade någon kund, var någon kollega här häromdagen som skulle vara i ett svårt kundmöte. Det var ett sånt där projekt där vi kände, ska vi verkligen vara med här? Och så resonerar vi om, vad kan hon säga för någonting? För vi gillade inte det där projektet riktigt. Det var mycket konflikter kring det. Ja, men då resonerar vi, är det inte bättre att du ställer frågor kring den här? Hur har kunden tänkt det? Liksom, har de tillämpat hänsynshierarkin? Känner de till den? Skulle de ha valt den här platsen då? Så gjorde de det. Och kunden vart ju skitintresserad och kom tillbaka och sa, vi vill jobba med er. Att ställa frågor. Nyfikenhet.
Ja, bra svar.
Och nu kommer vi till vår sista avslutande fråga, som den här säsongen ser likadan ut för alla gäster. Och det är, när du ser tillbaka på din karriär, vilka ögonblick eller projekt är du mest stolt över och varför? Något som var svårt men som du lyckats med?
Att vi satte den här metriken Climb, det är nog bland det som jag är allra mest stolt över. Att det liksom kommer tillbaka till hur vi formulerar vår affärsmodell. Att det här är en kritisk framgångsfaktor för oss som ingen har vågat ta i förut. Därför att de säger att det är så svårt. Och att vi gjorde det. Och att jag fattar att när vi gick in i det här med de här 10 bolagen, då sa vi ju att det svåraste kommer att vara att få samhällets acceptans för det. Därför att vi är näringslivet. Och nu har vi fått det. Så det är jag oerhört stolt över. Sen är jag väldigt stolt över att jag sa upp mig från Umeå kommun en fredag för länge sedan. Och startade det här bolaget. Och det är också att jag gav upp det här att bli en impact-faktor i samhället. För jag trodde att jag skulle bli en underkonsult. Efter 10 år så höll vi 2 nationella konferenser om hur samhället började tillämpa ekologisk kompensation. Och vi satte igång ett hjul som spann vidare, som blev statliga utredningar och annat. Det är grejer som jag är jättestolt över.
Stort tack, Anders. Det har varit väldigt inspirerande och trevligt samtal, tycker jag.
Verkligen. Tack Anders.
Tack så mycket.
Ha det
kul
bra.
Att vara här. Fint.
Hej.
Hej.
Stort tack också ni som har lyssnat. Vi är väldigt glada att ni gör det och att ni hör av er. Men vi skulle vilja ha lite hjälp med att flytta den här dialogen till kommentarsfältet på LinkedIn, där vi alltid postar avsnitten. Och det är för att vi vill att det ska spridas till flera, och ju mer man interagerar på de här inläggen, desto mera exponeras andra potentiella intressenter för respektive avsnitt. Så vill ni göra oss en tjänst, kommentera gärna inlägget där vi postar dagens avsnitt och dela dina tankar och erfarenheter i det som vi diskuterar. Ni hittar oss på Vindkraftspodden på LinkedIn. Vi har en egen sida där, och vi har också vår konsultfirma Nevera Energy som har en egen sida. Så gör gärna det. Hör av er via kommentarsfälten och kommentera. Vad tänker ni om Anders tankar i det här avsnittet? Ha en fantastisk helg, så på återhörande. Hej!